Fullskaligt krig har brutit ut mellan Hamas och Israel efter Hamas terrorattack den 7 oktober 2023. Och från Gaza får Reportrar utan gränser rapporter om att journalister dör, grips och skadas, inte sällan i tjänsten. Idag ska vi prata om situationen för de journalister som bevakar kriget i Gaza. Jag heter Siri Hill.
Och jag heter Erik Larsson.
Och det här är Pressfrihetspodden. Hej och välkomna till Pressfrihetspodden denna onsdag den 17 januari och vi är tillbaka igen efter en tids uppehåll. Dagens ämne är ju kriget mellan terrorstämplade Hamas och Israel som har inneburit förödande konsekvenser, bland annat för journalister i tjänst. Med oss här i Solidaritetshuset på Reporter utan gränsens kontor så har vi Said Alnahal. Välkommen hit.
Tack.
Du är ju styrelsemedlem i Reporter utan gränser Sverige, men du är också reporter på Dagens Nyheter och du har ju bevakat det här kriget sedan start. Hur skulle du beskriva situationen som den är just nu?
Ja, det är fortfarande bombningar överallt i Gaza, på Gazaremsan. Men de hårdaste striderna händer i staden Khan Yunis i södra Gazaremsan. Jag har pratat igår med en person som inte lämnat Gazas stad och han beskriver situationen som omöjligt. Alltså de har beskrivit situationen så här sedan nästan första veckan. Men situationen blir värre och värre och han säger att om man hittar något att äta, liksom bara en sak att äta per dag, så är man lycklig. Han valde att inte lämna Gazaremsan eftersom han menar dels att det finns ingen säker plats i hela Gazaremsan, men också att han tänker på det här som liksom motståndshandling, att stanna hemma. Och nu efter jag har frågat honom, ångrar du att du inte flyttat, liksom det är han och hans fru, hans barn som är i förskolan. Han sa nej, titta vad hände för de som flytt. De hittar ingen plats att bo i.
Mm. Du nämner ju det här, en av dem som du har pratat med. Under din tid du har rapporterat om det här, finns det några andra sådana historier som har berört dig särskilt mycket eller människoöden?
Alltså nästan allt som de säger berör jättemycket och det är jättesvårt för oss journalister att reagera. Då är en människa. Och jag kommer från ett krig och jag känner mig i det som de beskriver. Men det som händer i på Gazaremsan är väldigt intensivt. Alltså det händer i ett område ständigt under snart, liksom, vi är inne i den fjärde månaden. Det hände samma sak i Aleppo, men under flera år. Det som är jättefarligt är att man ser inte slut på det här kriget. Alltså även de i Gaza som är vana, om man får säga att de är vana med krig. Alltså under de senaste 2-3 åren här. Det skett 2-3 krig i Gaza, men det var bara några dagar, några veckor. Men nu vi är inne i den fjärde månaden och ingen ser slut på det här.
Det känns ju verkligen som det här är ett krig som tyvärr kommer pågå under en längre tid. Och vi på Reporter utan gränser, vi följer ju utvecklingen väldigt noga. Men Erik, hur skulle du säga att situationen ser ut för just journalister i området?
Bedrövlig, hemsk, vidrig. Tre ord som man skulle kunna använda. Och lite som säger det inne på också, så beror det också på att det här är ingen vanlig konflikt i den bemärkelsen att det inte går att ta sig vare sig in eller ut ifrån den här konflikten. det som är vanligt i alla krig som man ser, det är ju att alla parter vill kontrollera informationen som kommer ut. Och det innebär att medier alltid är ganska utsatta. I Gaza så har ju de här massiva bombningarna mot Gaza inneburit att det är väldigt många, såklart civila som har dött, men också väldigt många journalister som vi tittar närmare på. Nu ska man ju vara väldigt försiktig med siffror, men enligt de uppgifterna som vi har försökt, eller som vi har fått bekräftade och så vidare, så är vår bedömning att ett 80-tal journalister i Gaza har dött, varav 18 har omkommit i, eller dödats i tjänsten helt enkelt. Alltså av raketattacker, bombningar, beskjutningar på olika sätt. Och det går ju knappt att föreställa sig hur läget är. För att för varje journalist som dör eller skadas så leder det till att det är en person mindre som kan rapportera om vad som faktiskt händer. Till det här ska vi också lägga till att utländsk media ju inte har släppts in. Och det är också väldigt illa, för att vi får ju endast bara skärvor av sanningen om vad som pågår där inne. Och när man har en så, när man inte får information, när man inte har journalister där inne som försöker bekräfta vad det är som faktiskt pågår, då är det faktiskt så att man ökar utrymmet för propagandister, för extremister och för deras berättelse. För de kan sprida sina historier utan att de kan verifieras på något sätt. Och det här är ju, gör det situationen ännu mer allvarlig. Eftersom de här extremisterna, de här propagandisterna, många gånger handlar om att de vill avhumanisera den andra sidan. Och det innebär ju liksom att vi riskerar att förlänga kriget, vi riskerar att få ett råare krig helt enkelt.
Saeed, du har ju också kontakt med journalister på plats. Vad är deras bild av situationen och vilka utmaningar står de inför?
Så det största utmaningen är att de är utsatta som alla som bor i Gaza. Så det är människor som lever där. Och det blir att när vanliga människor flyr eller gömmer sig i hemmet, journalisterna behöver att gå ut och bevaka. Så de blir utsatta tilligare för fara. Och de lider av allt som Gazaborna lider av. Bland annat att inte hitta mat åt sina familjer. Att de är utsatta för bombningar och strider och sånt. Att tidigare behöver de att skaffa internet i el för maskiner. Så de har mycket, mycket extra svårigheter att leva där och utföra sina jobb. Jag har pratat ganska nyligen med två journalister eller två fotografer som skadades och vill gå ut. De menar att vi vill stanna här, vi vill bevaka, det är vårt land och vårt yrke. Men vi vill gå ut och operera oss och återkomma. Eftersom läkarna som undersökte, de sa det att om ni inte hade snabb operation liksom, kommer det att bli permanent skada. Och de står i veckor nu utanför Rafahs övergången mot Egypten. Och de ber alla som är ansvariga där för att lämna dem ut. Men de behöver att ha tillstånd från båda sidorna. Det är nästan omöjligt. Al Jazeera-journalisten Wael Dahdouh, han är en känd journalist redan sedan innan kriget. Men under kriget förlorade han flera familjemedlemmar. En av dem var journalist med honom som dog under tjänst, som Al Jazeera säger. Han, Wael Dahdouh, journalisten i Al Jazeera, är också skadad. Igår fick han lämna Gazaremsan och åka till Qatar för att få vård. Men den här möjligheten finns inte till vanliga journalister.
Mm. Jag tänker, du har ju pratat med många journalister och bland annat en kvinnlig journalist, Hanin Harara. Berätta.
Hon är en journalist och mamma som flytt Gazastad till, Medina, till staden Rafah i södra Gazaremsan. Hon, jag har pratat med henne flera gånger och hon flyttar eller flyr från ett hus till ett annat och bor hos människor. Men hon gör sitt jobb dagligen och hon är, skulle jag anta, att en av få journalister som kan mycket bra engelska. Hon har skickat en spelning på WhatsApp till mig där hon pratar på engelska om deras situation, om sin situation som journalist.
Men jag tänker vi spelar den helt enkelt.
This is Hanin from Gaza Strip. I'm still alive till this moment and it's really hard for me for being alive while I'm losing approximately 60 of my colleagues and friends in the media field. Those people who are targeted while they're covering the updates. If I will complete this message, I will be so lucky because I have no idea what is the time of me for being dead. Oh my God. Oh my God. You can hear very clearly the heavy airplane that's around in this area, which is supposed to be a comfort zone and shelter for people who are evacuated. But this is the real. Everyone could be targeted anywhere. We are not numbers. These journalists were not numbers.
Här hörde vi alltså journalisten Hanin Harara. Erik, vad tänker du när du hör det?
Ja, jag hör en person som är hårt utsatt liksom så här och bekräftar den här bilden av att det inte finns något område som är säkert alls i Gaza, helt enkelt.
Ja, vi har ju hört flera exempel här på hur journalister utsätts i kriget. Och majoriteten av de som dör och skadas, det är ju palestinska journalister i Gaza. Men det finns också exempel på israeliska journalister som förolyckats, även om de är mycket, mycket färre. Bland annat så dog en israelisk fotograf i Israel när han bevakade Hamas-attack mot en kibbutz den 7 oktober. Flera av de här fallen, bland annat det här senare, har Reporter utan gränser anmält till internationella brottmålsdomstolen, ICC, som vi vill ska utreda om det här kan röra sig om krigsförbrytelser, något som Israel nekar till då. Hörrni, idag så pratar vi ju naturligtvis mest om situationen för lokala journalister i Gaza. Men jag skulle ändå lite kort vilja lyfta några av utrikesjournalisternas utmaningar också. Som Erik tidigare sa så släpps ju inte ens utrikesjournalister in i Gaza just nu och det är ju inte första gången. Tidigare idag så ringde jag upp journalisten Lotta Schillerqvist. Idag är hon pensionerad men under många år så rapporterade hon på plats i Gaza som korrespondent bland annat för DN. Och hon skulle egentligen ha varit med här och poddat idag men blev sjuk. Men enligt Lotta så har Israel alltid haft stenkoll på vilka journalister som släpps in i Gaza. Och när Hamas tog över blev det om möjligt ännu hårdare kontroller.
När Hamas hade tagit över kontrollen över Gaza, alltså den administrativa kontrollen, och började liksom upprätta sina egna regler och system för saker och ting, så införde de allt tydligare kontroll av utländska journalister. Jag kom inte igenom den Hamas-kontrollerade gränsen om jag inte hade en person som kom och mötte mig som de visste vem det var. Och det blev allt mer tydligt att den här personen också hade till uppgift att hålla reda på mig, att rapportera vad jag gjorde. Och om jag gjorde någonting som blev jobbigt för regimen i Gaza så kunde jag sätta min fixare på pottkanten. Mina kollegor som jag hade som fixare var ju rädda för detta. Efter något år så var man tvungen att sitta med en säkerhetspolis på ett kontor där och berätta precis vad man hade tänkt att göra, vem man skulle träffa och så. Så det var ju ett ganska effektivt och ganska jävligt kontrollsystem så att säga.
Och bara för att vi ska få en bild av hur det kunde vara när Lotta jobbade som korre tycker jag också att vi lyssnar på en scen från när hon sitter i ett sånt här inom citationstecken, avstämningsmöte med en stor palestinsk säkerhetspolis.
Vi hade träffats flera gånger förut och han var otroligt hjärtlig och jovialisk. Och det var ju så roligt att jag kom tillbaka till Gaza ideligen och så vidare. Och så skulle han ringa något samtal. Och sen så vände han sig mot mig och sa, ja men tyvärr, vi kommer inte att släppa in det. Och ja, du vet, jag blev ju jättearg då. Men de vägrade att släppa in mig. Så att då fick jag åka tillbaka och så kom jag tillbaka nästa dag efter att ha pratat med min fixare. Och han hade då gått till inrikesministeriet eller vad det kallades då. Och fått reda på att mig skulle de inte släppa in, för jag hade skrivit kritiska saker om Hamas nya ledare Yahya Sinwar, som hade då släppts i ett stort fångutbyte. Då hade jag skrivit en artikel om den här nya Hamas-ledaren som hade försetts med rubriken terroranklagad ny ledare för Hamas eller någonting sånt.
Jag tänker, nu är vi ju mitt uppe i ett brinnande krig där situationen för journalister på många sätt är mer extrem än tidigare. Men jag tänker att det ändå kan finnas en vits med att lyfta blicken lite och prata om hur liksom pressfriheten ser ut i Palestina i stort och även i Israel.
Mm. Den har ju såklart varit problematisk innan 7 oktober förra året också. Men till skillnad, alltså Israel är ju dock en demokratisk stat, och där vi har gjort bedömningar att pressfriheten har ju såklart också har varit mycket bättre än i Palestina då, liksom så här. Vi har ju ett index där vi tittar på hur pressfrihet, där vi bedömer pressfriheten i olika länder. Och då ligger Israel på plats 97 av 180. När vi tittar på Palestina så ligger Palestina på plats, nu ska vi se, jag tror att det är 157, 156. Och alltså de palestinska journalisterna, de har ju väldigt många personer som de måste ta hänsyn till när de gör sin rapportering. Dels så har vi alltså israeliska styrkor, vi har ett fall till exempel där från 2022 där Al Jazeera-journalisten Shirin Abu Akleh sköts till döds av en förmodad eller som prickskytt, israelisk prickskytt då, liksom så här, va. Så det är ju en sak, och sen så också gripande då, som vi har varit inne på tidigare. Samtidigt så måste de ju också förhålla sig till religiösa fundamentalister inne i Palestina liksom så här. Så det är ju alltså de har ju väldigt väldigt många saker att akta sig för, de palestinska journalisterna, vilket gör att villkoren är ju, har ju varit sämre generellt.
Jag har förstått att något som Reporter utan gränser får ganska mycket frågor om nu handlar just om de palestinska journalisternas oberoende och liksom vilket inflytande som Hamas egentligen har. Vad tänker du där?
Jag tänker att det är en jättesvår fråga att svara på. Men Hamas har egna mediekanaler, egna medier i Gaza. Al-Aqsa TV, Al-Aqsa Radio, Quads News Network och några exempel. Hezbollah har också egna medier inne i Gaza. Al-Mayaden är en tv-kanal då till exempel, som har starka kopplingar till de här religiösa fundamentalisterna. Liksom så där, va? Så att det är ju en sak. Och sen så är det ju också det här med opartiskhet. Den påverkas ju naturligtvis om man får sitt hus bombat, om man får sina släktingar, sina vänner bombade liksom, och om man har svårt att hitta mat och etc. etc. Så att det finns ju såklart ett problem här med opartiskheten. Det kan man liksom inte sticka under stolen med. Men jag kan också berätta att jag själv har, för många år sedan har jag själv rapporterat från Gaza. Och då, man märker ju då att Hamas har ögonen på en. Alltså de följer efter på olika sätt. Så där, och de,
hur då? Hur märker man det?
Ja, till exempel i form av en bil. Nej, men liksom att man blir förföljd liksom, helt enkelt. Och det här var ju innan kriget då. Liksom, så där. Så att, jag menar, de journalisterna som jobbar i Gaza har ju verkligen ögonen på sig. Men med det sagt så var det också så att jag träffade väldigt många personer som var otroligt, otroligt kritiska mot Hamas. Och tyckte att det var väldigt viktigt att komma ut med de här bilderna. Vi gjorde, gick väldigt, väldigt långt för att hjälpa mig. Så att det var en extremt svår situation redan tidigare. Och som sagt, det är svårt att föreställa sig exakt hur det är nu. Liksom.
Har du något mer, någon mer tanke kring det där, Said?
Ja, precis. Jag skulle säga att redan innan kriget hade journalisterna ögonen på. Men jag skulle säga att, eller min bild är att Hamas inte har tid att bevaka dem längre som tidigare. Men jag har intervjuat en person som berättade för mig väldigt, väldigt kritiskt mot Hamas. Och jag gjorde en bra text ur den här intervjun på DN. Och det var nästan i början av kriget. Och den här personen som jag inte nämnt kön eller namn eller hur många barn, ingenting, var väldigt rädd för Hamas. Men för 2 veckor sedan intervjuade jag också en annan journalist som stod utanför Rafah-övergången, gränsövergången till Egypten. Och han pratade väldigt kritiskt mot Hamas. Så människor är inte lika rädda för Hamas som tidigare. Min upplevelse, min bild. Det som är lite utmanande för mig som bevakar härifrån från mitt skrivbord i Stockholm är att precis som Erik sagt, att det är människor som själva är utsatta. Alltså, nästan alla ser Israel som fiende. Så du pratar inte med människor som bevakar helt neutralt eller opartiskt. De säger att Israel ockuperar vårt land. Israel försöker att fördriva oss ur Gazaremsan till Egypten. Israel attackerar oss journalister och oss som ett folk. Så det är, du kan inte säga att de är neutrala eller opartiska. Därför försöker jag att liksom bekräfta när det finns någon händelse som de beskriver, försöker jag att bekräfta från andra källor. Jag försöker att inte ta siffror från dem, antal döda, skadade, vem vann, vem förlorade, utan jag pratar med dem om deras upplevelser, hur de mår, hur de lever sin vardag. Jag pratar med samma version flera gånger under. Jag har pratat med nästan samma versioner. Man pratar om 20-30 40 versioner som jag pratade med under de senaste 800 dagarna. De ändrar inte berättelsen. Jag har det här hela tiden i bakhuvudet. Stämmer det som de säger? Generellt det är hyfsat bra. Och vi vill komma in i Gaza så snart som Israel tillåter det.
Mm. Är det du som kommer åka då?
Nej, jag tror inte det. Det är Emma Bovin, hon är Mellanösterns korrespondent. Men vi har inte resonerat det här.
Jag har en kommentar till den här frågan om partiska journalister och så vidare. Men det är precis som vi har sagt, det är jättesvårt att göra den här bedömningen. Och, alltså, vad är att vara opartisk? Liksom, det är en väldigt knepig fråga, men... Det är fortfarande så att Reporter utan gränser, det finns flera organisationer som räknar hur många journalister som dör, skadas och så vidare. Så här. Vi gör det, CPJ som är en amerikansk organisation gör det och IFJ som är journalistfederationen gör det. Vi kommer lite grann till olika siffror. Det jag vill säga om Reporter utan gränser siffror är att vi räknar inte de journalisterna som jobbar med Hamas-anknuten media. Jobbar man för Al-Aqsa TV till exempel liksom så, här, så har inte vi räknat med den typen av siffrorna. Och det här handlar ju helt enkelt om att vi räknar inte dem som journalister. För att vi har en liten handbok där man tittar som egentligen utgår... Ni får stoppa mig om det här blir långtråkigt, men det heter Münchenstadgan. Och det var så här, 1971 så träffades en massa journalistorganisationer, så kom man överens om att journalister ska försöka rapportera
opartiskt, och man ska försöka rapportera sanningen, och så ska man ta hänsyn till till de man rapporterar om, liksom så här. Det är grunden för den media mediemoral, eller det, alltså den medieetiken som finns i Sverige och många andra länder, liksom så här, va? Och vår bedömning är då liksom att om man jobbar för Alaxa TV, så ja, har man, då är man ute i ett annat syfte, liksom här till exempel, liksom så här, så att vi gör en åtskillnad här liksom, från som inte alla andra organisationer gör, så när vi tittar på vilka som ska räknas som journalister, helt enkelt.
Mm. Och det har ju vi fått kritik för.
Ja, men vi får ju,
vi får kritik för annat också.
Ja, alltså man får ju liksom kritik från olika sidor, liksom så här. Alltså det ingår i.
Mm. Men jag tänkte bara kort egentligen uppehålla mig lite där kring det här med opartiskheten, för jag tycker det är väldigt spännande. Vi har ju tagit upp det i andra poddar också, bland annat när vi pratade om kriget i Ukraina. Och jag tänker att det måste ju vara på samma sätt som de israeliska journalisterna upplever det, med tanke på det här terrorattentatet den 7 oktober.
Ja.
De flesta måste ju känna någon, såklart, som blev påverkad eller som drabbades direkt av det som hände. Så att, vad tänker ni kring det?
Nej, det, jag håller med. Nej, men det är ju klart. Liksom. Jag menar, Israel är en väldigt liten, ja, ett väldigt litet land. Liksom, det går snabbt, om det inte vore för alla vägspärrar, då, såklart. Så liksom, det geografiska avstånden är små. Och man har... Jag menar, jag tror att de flesta i Israel känner nog någon som mördades under det här terrorattentatet den 7 oktober. Så att, det är klart att man blir påverkad. Liksom, så här. Så att,
det känns som nästan att det är ett avsnitt i sig av Pressfrihetspodden. Kanske att prata om de frågorna, eventuellt.
Ja, verkligen. Det skulle ju, jag menar, det är ju intressant att jämföra. Alltså, i Israel idag så pågår det en debatt om... eller både i Israel och utanför Israel, så pågår det idag en debatt som handlar om israelisk media endast rapporterar om terrorattacken och inte rapporterar så mycket om offren i Gaza då, liksom så här, va? Och det finns liksom lite olika sidor i den där debatten, liksom så här. Men, och det är ju såklart jätteintressant, men det är också intressant att höra vad som med rapporteringen i de arabisktalande länderna. Alltså, hur har man rapporterat om terrorattacken den 7 oktober till exempel? Det finns ju de inom arabisktalande länder där som hävdar att nästan inga civila har dödats. Det var bara israeliska militärer. Det finns också de som pratar om att Israel själv har begått de här dåden. Vilket är ju alltså, fullständigt uppåt väggarna. Liksom, så här, så att, ja, jag tror att när det här lugnar ner sig lite grann, så har vi i medierna nog ganska mycket att lära av den här konflikten.
Mm. Vad tänker du, Said?
Ja, det är en riktigt svår konflikt faktiskt. Det här grejen har inte börjat den 7 oktober alltså. Och det är grejen här att en del människor tänker att Hamas attentat är en del av motstående handling som de borde göra som motstående rörelse. Men när det gäller journalister är det jättesvårt att... jag vet inte så mycket om Israel. Jag fokuserar hela tiden på Gaza. Men att journalister i Gaza gör sitt jobb är absolut... Eller jag skulle tro att den är påverkad av deras ställning till Israel. Så det blir jättesvårt att be dem att rapportera 100% opartiskt i situationen där de befinner sig. Och det är en utmaning för oss här i väst som vill ha oberoende bevakning, men samtidigt vi har inte. Vi kan inte komma in och vi kan inte tvinga människor att tänka på samma sätt som vi tänker. Och här kommer skicklighet som vi skulle liksom ha. Att anpassa bevakningen som vi får med våra värderingar. Att försöka använda verktyg som vi har för att bekräfta information. För att helt enkelt skildra situationen utan att hamna i att stå med en av sidorna. Och som Erik sagt, vi får jättekritik från båda sidor oavsett. Så när jag skriver en intervju med en person som säger något mot Hamas får jag massa kritik från mina vänner. Jag har fått ett meddelande från någon som sa det att du föll från mina ögon. Alltså det att han liksom
att han inte vill ha kontakt eller
nej, att jag förlorade hans respekt typ. Okay. Och när vi skrev också om händelsen där Israel tvingade palestinierna att bli halvnakna och grep så många bland annat civila, så fick jag ett mejl som säger att ditt hat till Israel luktar i var och en mening du skriver. Så vi när vi är oberoende får vi sån kritik hela tiden, men det är en del av jobbet som Erik sa det.
Verkligen, och jag tänker att den sammanlagda rapporteringen ger ju ändå den större bilden. Du fokuserar på Gaza, någon annan journalist kanske fokuserar mer på det israeliska perspektivet, och tillsammans kan man få en mångfacetterad bild förhoppningsvis. Men jag tänkte på det, nu har vi ju pratat mycket om de palestinska journalisterna och de utrikesjournalister som försöker komma in i just Gaza. Men om vi riktar blicken mot de israeliska journalisterna. Erik, vad har du att säga om det?
Jag kan inte säga att jag är någon expert på det, liksom så här, va? Men jag menar, det förefaller ju som att det finns en hel del bra bevakning som görs i Israel, liksom så här, va? Men ja, återigen, jag har inte läst, precis som jag var inne på tidigare också, så förefaller det ju också som att man av naturliga skäl är väldigt intresserad av konsekvenserna av attacken den 7 oktober. Så att, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska kommentera det egentligen.
Med brasklappen om att det säkert finns journalister i Gaza som inte alls delar bilden om de här eventuella utmaningarna med opartiskhet som vi pratar om nu, så skulle jag ändå vilja stanna kvar lite i det. Lotta Kyllekvist, som jag pratade med tidigare idag, hade en del tankar om det. Vi lyssnar.
Israeliska, om vi säger press först och främst, de rapporterar ju naturligtvis från Gaza varje dag. Men hur då? Via de israeliska soldaterna. De är ju försedda med kameror och så. Men de berättar ju bara om soldaternas situation. Och jag menar, det händer att israeliska journalister åker in med israelisk trupp. Va? Men vad ser de då? Så att de flesta israeler ser inte det som händer människorna i Gaza. Utan de har liksom två huvudfrågor som ständigt fyller mediautrymmet. Det är dels, vad händer med gisslan? Hur många lever? Hur många är döda? Och så demonstrationerna på hemmaplan då för de som behöver få hem sina familjemedlemmar. Och sen soldaterna, vad händer med soldaterna? Och det rapporteras hela tiden hur många soldater som har dött. Så att det är liksom kriget bara sett från ena sidan.
Men är det för att de israeliska journalisterna inte får tillgång till Gaza? Eller är de inte oberoende och därför väljer att se det på ett visst sätt?
Myndigheterna motarbetar dem så att de inte får tillgång. Så är det ju. De är naturligtvis inte oberoende i och med att de liksom befinner sig i en bubbla. I en bubbla som består av en fortfarande, skulle jag tro, levande chock över den här fruktansvärda massaken som inträffade den 7 oktober.
Så sa Lotta Schiller-Kvist, som ju har rapporterat under många, många år som Mellanöstern-korrespondent från framförallt Gaza. Vad tänker ni när ni hör hennes beskrivning?
Nej, men jag tycker det var jätteintressant att lyssna. Jag kan bara skriva under på allt hon säger egentligen. Jag tyckte det var jätteintressant att höra faktiskt.
Jag tror att det blivit svårare nu, eller det är omöjligt nu att komma in under kriget. Men hoppas på en vapenvila snart. Och kanske skulle de tillåta västländska journalister att komma in samtidigt.
Jag tänker, det är ju ganska lätt att bli mörkrädd när man pratar om de här sakerna. Finns det någonting så här avslutningsvis som vi skulle kunna lyfta som kan ge någon typ av hopp?
Alltså, jag, även om jag går långt in i mig själv så är det faktiskt svårt att hitta något sånt just nu. Tyvärr. Det enda man kan säga är att vi vet att krig någon gång tar slut. Och hoppet är väl att det ska bli någon sorts fredsprocess som kan hitta en mer permanent lösning på den här konflikten som har pågått årtionde efter årtionden.
Vad säger du, Hussein?
Jag tror att mina samtal med Gazaborna, tror jag att de har lärt sig ett stark lektion. Alltså människor, jag pratade med människor redan direkt efter Hamas attentat mot Israel, och en del av dem var stolta eller var glada att nu har vi attackerat Israel liksom jättehårt för första gången sedan länge. Men nu samma versioner, alltså de svär mot Hamas och mot allt och mot ärendet. Och, så de vill leva. Så de vill inte ha konflikt längre. Och jag kan anta att i Israel finns samma liksom uppfattning och tanke kanske. Så nu efter det här brutala kriget skulle kanske vara ett bra tillfälle för fred.
Och med det så tycker jag att vi avrundar dagens avsnitt av Pressfrihetspodden som har handlat om kriget mellan Hamas och Israel. Och jag tror ju tyvärr att vi kommer få anledning att återkomma till detta längre fram. Jag vill tacka dig, Said Alnahal, journalist på Dagens Nyheter som har bevakat det här kriget sedan start, för att du kom hit. Jättekul att ha dig med.
Tack.
Och min poddkollega och också sedan en tid tillbaka ordförande i Report utan gränser, Erik Larsson.
Tack.
Och jag heter Siri Hill. Och följ oss gärna i sociala medier. Vi hörs nästa gång.